This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
En podcast från Aftonbladet.
Vårsäsongen i damallsvenskan är över. Vilka har överraskat? För vem passade bäst med lite semester nu? Och vilka stjärnor har egentligen lämnat när det drar igång igen? Så är det dags att byta fokus, för Fan Plus kommer att bli en EM-podd som följer landslaget från och med nu. Så vad finns det för orosmoln? Hur påverkar guldpressen? Och så har Kosova Aslani tränat upp sin signatur rejält i veckan. Var hamnar den egentligen? Ja, ni hör, det finns massor att snacka om, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, den damallsvenska vårsäsongen är avslutad, och för att summera den så har jag med mig Viaplays expert Per Lagerström. Per, vad tänker du när du tänker tillbaka på vårsäsongen?
Ja, först och främst har det varit väldigt, väldigt roligt, tycker jag. Det är ju härligt när damallsvenskan är igång. Det har varit väldigt, väldigt mycket matcher, tight matcher. Så på ganska kort tid har ju nu ändå tabellen, tycker jag, hunnit satt sig så här långt. Så att det är ingen jätteöverraskning, liksom, vare sig toppen eller botten, utan jag tycker tabellen är ganska lik där vi kanske trodde den. Sen några poäng som skiljer här och där, såklart.
Du är inne på att det inte är så mycket överraskningar, men vilket lag har överraskat dig mest då, positivt, om du måste hitta någonting här?
Ja, men dels så tycker jag ändå Linköpings spel, och dels att de är ändå tvåa. De har tagit ganska stora steg, en knackig försäsong, men också sättet de spelar på. Deras högsta nivå tycker jag är riktigt hög när de får sitt deras aggressiva markeringsförsvar att stämma och deras anfallsspel. Så att där, Linköping har överraskat mig positivt, måste jag säga.
Tror du att de kommer lyckas hålla i det här hela hösten?
Mycket tror jag kommer handla om att lagen får behålla sina bästa spelare. Och får Linköping behålla sina spelare, även fast de har en tunn trupp, så tror jag att absolut att de kommer vara med och konkurrera om de Champions League-platserna.
Vilka har varit den största negativa överraskningen då? Vilka skulle du säga har gjort det sämst sett till förväntningar under våren?
Det går inte att komma bort från BK Häcken som gör en bra inledning. Man tycker, jag tror jag själv har sagt att de verkar ha fått ordning på spelet och klarar att byta om efter Blackstenius och Angedal. Men sen har de ju, när vi summerar här, liksom 15 omgångar. De har 5 oavgjorda, 2 förluster och ligger 4. Samma poäng som Eskilstuna, som ligger 5. Och det är en besvikelse i BK Häcken. Med de förutsättningar de har, tycker också det spelarmaterialet. Så att de är så pass långt efter Rosengård. Jag tror till och med att det är 19 mål, alltså antal gjorda mål, som skiljer mellan Rosengård och Häcken. Det är för mig en ganska stor besvikelse här långt.
Finns det några spelare som har imponerat på dig under våren?
Ja, men det har det gjort. Och dels tycker jag att Kristianstad, både som lag, har ju framförallt avslutningen varit från 7 raka segrar, men det är ju de två deras forwards, framförallt Evelyn Vienne, som började komma in och en passningsspelare, och nu gör hon mål också. Hon har gjort 9 mål. Och sen Tabby Tindell som kommer ändå från elitettan. Det är lätt att säga, många tippar som målskytt, men att ta steget från elitettan till obotom. De två liksom, som forwardspar, otroligt skickliga. Och sen har vi Amelie Vansgård, som också får en ny roll från en wingback i Linköping till att bli en forward och leder skytteligan. Jag tycker hon har gjort enorma framsteg. Så att som individer så kanske jag håller de här spelarna som väl exakt. Sen har ju Rosengård ett gäng spelare. De skulle inte ha 39 poäng annars, utan de har många som levererar.
Finns det några spelare som du vill se mer av i höst då, som kanske inte riktigt har motsvarat förväntningen under våren, kan använda det här uppehållet till att steppa upp och bevisa sig när det drar igång igen i augusti?
Ja, men dels tycker jag att Häckens danskor, Galjensen och Larsen, har jag ännu större förväntningar på. De behöver göra ännu mer poäng, båda två, det är spelare. Även Eskilstuna, de har skador på Felisa Rodic och hon är ju van med att hon gör liksom över 10 mål. Och ska Eskilstuna blanda sig i Champions League så de behöver göra mer poäng och vara skadefri.
Och nu är det ju då som sagt ett uppehåll på 2 månader. Det drar igång igen i augusti efter fotbolls-EM. Men för vilka lag kommer det här uppehållet mest lämpligt skulle du säga?
Ja, alltså dels såklart bottenlagen och också lag med ganska tunna trupper. Och det hänger oftast ihop med bottenlag. Men när man, alltså, som Umeå till exempel, som egentligen hade också som en besvikelse. En nykomling som man pratade om att Umeå hade ganska bra lag och har stora förväntningar på sig. Nu ligger de på 7 poäng och känns verkligen som de behöver uppehåll. De har inte riktigt fått ordning på vare sig försvarsspelet här nu och inte anfallsspelet heller. Och bara blivit egentligen sämre för varje omgång. Så där tror jag verkligen de ska behöva någonting. Jag tror att de har högre förväntningar på sig själv och många andra på dem också. Det är klart. Likadant med Kalmar som ändå ligger 11. De hade nog tagit 11:e platsen där. Men med sett till deras prestationer sista omgången så känns det också som ett lag som mycket nya spelare pressat ganska intensivt behöver ett uppehåll. Så att det är väl två jag tänker på specifikt. Sen Häcken också får ju en möjlighet att faktiskt, tycker jag, och Vilan kanske fundera på hur ska de bygga ett spel. För det är klart att det är spelarna, men det är också arbetssättet. Hur ska man få ihop den här truppen för att verkligen ta fler 3 poängar och göra fler mål? Det kan man behöva ett uppehåll till att jobba med. För det är anfallsspel tycker jag svårare än försvarsspel att fixa till.
Ja, vi kan väl ta och lyssna på, för nu är det ju så att Häcken vann den avslutande matchen mot Hammarby innan uppehållet. Vi kan väl lyssna på Filippa Kurmark, vad det egentligen betydde att man fick 3 poäng efter den här otroligt tuffa perioden som Häcken har gått igenom innan man kliver på lite semester och sen då en uppbyggnadsperiod inför hösten.
Supermycket skulle jag säga. Det är klart att hade vi varit på en förlust idag så hade vi haft 3 raka och... Så ska man inte liksom göra sig blind på tabellen, men det är klart att det speglar lite hur vår prestation har varit i år. Men som sagt, otroligt viktig match, 3 poäng. Ja, men det är fortsätta bygga vidare på nu och lagom break också för oss för vår del, tror jag, så att vi kan komma igen starkare.
Hade det varit jobbigt med ett break om det hade blivit en förlust till?
Ja, då hade det varit svårt att slappna av där hemma. Jag tror min familj också är väldigt glada nu att jag kommer hem med ett leende på läpparna. Annars hade det nog varit riktigt tråkig semester för dem också. Det hade varit väldigt jobbigt, såklart. Så jag är mest glad för lagets skull, men också familjens skull.
Ja, Per, hon är inne på att det hade inte varit roligt för familjen om det inte hade blivit en seger. Det hade varit väldigt tufft för dem att kliva in i det här uppehållet. Vad tror du Vilahamn kan göra då? Hur mycket kan han skruva på det här? Och behöver de värva för att förstärka? Eller vad känner du?
Ja, men jag förstår först och främst hur viktigt den här segern var. För att verkligen, alltså, hade de stått på 26 poäng här nu och då hade de haft Hammarby för sig också. Och legat ännu mer i tabellen. Så jag tror att det var någon form av nödvändighet att få den här segern. Man såg nästan på hur de firade. Det de behöver jobba med och vad de behöver göra. Jag tror absolut att man kanske behöver titta på faktiskt nyförvärv. Jag tycker liksom en riktig mittfältsmotor som styr spelet. Egentligen är det ju Filippa Angelsson. Nu är hon för bra för att obåsamma svenska. Men något liknande. Tycker jag, även om Marika Bergman Lundin gör bra prestationer och Kurmark mer tycker jag än dessutom, men någon bredvid Kurmark tror jag man skulle behöva, men också sett att vara inne på det Rytting Kanug har levererat. Man behöver leverera på båda sidorna, högersidan speciellt när Rytting spelade har gått bra, men vad händer på vänstersidan? Och kanske få lite mer offensiv balans, kan de få med ytterbackarna ännu mer spelet. Det är ja, några små detaljer som jag har i huvudet i alla fall.
Finns det inte risk också att Johanna Rytting Kaneryd kanske inte finns kvar i höst? Hon befinner sig precis som jag just nu i Båsta för EM-uppladdning, en del av den svenska EM-truppen. Och ett bra EM så känns det ju som att det kan finnas intresse av att värva henne från utländska klubbar.
Ja, jag tror att det redan finns intresse faktiskt. Och skulle jag tippa så skulle jag säga att chansen att hon har inte spelat om att han tror jag större att hon spelar kvar. Hon har gjort en otroligt skicklig bra säsong. men också som spelartyp. Det explosiva steget, sättet att vilja utmana. Men som sagt, får de spela så klart att skyltfönstret blir större under EM. Då kan det nästan bli, inte garanterat, det kan man inte göra. Men skulle hon få starta matcher, då får vi nog säga tack och hej till Rytting. Men vi var på, Häcken kan ha ju också ekonomiska muskler. Så att jag gissar att de vill ha ganska rejält betalt. Så det skulle också bli spännande att se vad man kan få för sån spelare.
Ja, vi får väl se. Vi ska alldeles strax lämna Häcken för en stund. Men jag måste också fastna bara på Marika Bergman Lundin. Hennes mål hon har gjort de två senaste omgångarna. Vi kan väl bara lyssna först vad hon själv säger om det. Och sen ska du få säga någonting om hennes två fullträffar mot Vittsjö och Hammarby.
Tvingar vi hålla kvar igen.
Jag mumlar så mycket så jag måste prata tydligt.
Hur är läget? Ett drömmål, hur är känslan?
Ja, den är god. Skönt att få sätta dit en till och se att det inte bara var tur i första. Så det är, nej men det är gött.
Hur är det att den dessutom gör att ni tar 3 poäng här och vinner jämfört med att liksom bara då reducera mot Vittsjö?
Ja, nej, det är en helt annan känsla såklart. Vinst är ju det som betyder mest. Man blir väldigt lycklig när man vinner. Så att, nej, men det är skönt att få sätta en som man får fira ordentligt också. Så det är gött.
Vad är det som har gjort att du har fått det här uppsvinget som gör att du börjar dundra in mål?
Jag vet, folk ser till mig att skjuta med. Så då, morsan är på mig hela tiden att jag ska skjuta innan jag tycker om att passa bollen till någon annan så råkar jag i mål. Men känner väl att jag kan avlåsa några skott och se om de går. Det funkat bra hittills.
Var du orolig att den första bara var en lyckträff? Så du...
Ja, lite faktiskt. Jag tänkte, kan man göra en till? Nej, det funkar ändå.
Vad betyder det för er att ni får den här segern inför uppehållet? För det kom ändå ett 2 månader långt uppehåll och ni hade en tung period.
Ja, men det är klart att det är jävligt viktigt. Alltså, vända den perioden vi har haft. Det har varit tungt och det har känts jobbigt. Vi har slitit och slitit och inte riktigt haft det med oss. Och idag känner jag att vi går ut och gör en krigarinsats och alla sliter, alla kämpar. Och då är det ännu skönare att vinna sådana matcher också. Så att, det känns väldigt bra att gå på sommarledighet med en vinst.
Ni får också hyfsad utdelning på byterna i paus med dig och Andrina.
Ja, det får vi väl applådera Robba. Vi har en stark trupp oavsett vilka som startar och vilka som sitter på bänken. Vi vet att alla kan komma in och avgöra och vi vet att alla kan leverera. Så att, det är underbart att ha den truppen med alla spelare. Så att,
Hur är det själv att få den starten när man hoppar in?
Ja, den är god. Nej, men det är klart att man går in och man vill ge allt och man är supertaggad och då är det gött att få sätta dit den när man är uppe i sin adrenalin på extra nivå. Så det är gött.
Hur mycket energi? Ja, men första halvleken var ju lite sådär. Hur mycket energi tror du att ni fick av det första målet? För det kom ju till direkt.
Ja, nej, jag tror att alltså, det är klart att får man hål på dem så är det alltid lättare att sätta det andra också. Det är det som vi har kanske haft lite svårt med de andra matcherna att få hål på motståndet. Så när vi väl får det så vet vi att det kommer rulla på. Vi hade kunnat sätta flera bollar i nätet också. Så att, det gäller bara att få hål på dem och så göra det.
Tack så mycket.
Ni får
ha Per Mossan har sagt till henne att skjuta lite mer, inte hela tiden bara spela fram. Hur förvånad blev du när du såg henne klippa till första gången där mot Vittsjö?
Ja, men det var ju sånt där läckert drömmål. Man får den här liksom otroliga träffen på bollen och den bara bobblar i luften. Men jag tycker att, och sen gör hon det igen matchen efter. Fantastiskt. Och då ser man, det är ingen slump. Jag tycker att det är också väldigt bra gjort. Jag tror inte bara att hon ska, det handlar om att Marika Bergman Lundin ska skjuta. Det är ett sätt för Häcken att faktiskt få utmana motståndaren lite grann. Drar de avslut längre ifrån, då måste kanske spelarna kliva på en sån spelare som Marika Bergman Lundin. Tidigare var det Filippa Angedal som hade det tillslaget. Då kommer det spricka upp kanske bakom dem. Så att jag tycker det är bra. Alltså, de kommer runt på kanten på Ryttenkanor. Nu har de några centrala genombrott. Så om de kan hitta lite fler centrala genombrott med liksom forwards också, så har de ett svårare, eller ett mer dynamiskt anfallsspel som jag tror blir nödvändigt.
Ja, vi får se hur det ser ut när det drar igång igen i höst för Häckens del. Men vi var inne på här med att Johanna Rytting Kaneryd mycket väl kan försvinna under sommaren. Vilka spelare ser du mer att det finns en risk då för serien och klubbarnas spel att de försvinner och lämnar Damallsvenskan i sommar?
Ja, men jag är ganska liksom orolig för som fotbollsfan att se Damallsvenskan. För dels så tror jag att man måste titta på de allra bästa spelarna. De lagen i Europa växer upp, investerar, många ligor som gör det, alltså det är inte bara England, utan det är Spanien, det är Italien, det är även Tyskland. Och då kommer de bästa spelarna på stan och svenska vara otroligt intressanta. Rytting har vi nämnt, det är klart att leder man skytteligan och måldrottningar i Vangsgård, får Linköping behålla henne. Det är jag lite orolig för. Jag skulle vilja se henne en halv säsong till. Men även ett lag som Rosengård, vi vet att de släppte förra liksom sommaren. Jag vet att de är ganska, har den filosofin att vill spelare lämna Rosengård så ska de få göra det. Jag är som en sån spelare som Sjankovic kommer tillbaka till skad. Visst, hon har skrivit ett långt kontrakt, men man kan aldrig veta vad som står i kontrakt med klausuler och sådana saker. Så att skulle jag sitta som klubbledning i Europa, skulle jag titta på Sjankovic. Och det är klart att det finns nästan varenda spelare i Rosengård skulle kunna kliva ut. Men henne håller jag lite ett orostecken för. Kristianstad, jag har precis nämnt om Tindel. Vienne, nu är Tindel skadad, men Vienne, hon är som är väl också, har väl ett lån, så jag vet inte hur det fungerar, men det är en spelare som kan gå, så där är flera som jag som klassspelare. Sen åt andra hållet har man ju också hört rapporter om klubbar som har ekonomiska bekymmer. Eskilstuna har gått ut med det, alltså där på KIF Örebros hemsida, att de måste göra om sin budget. Ryktas om att Kalmar har utmaningar, man har haft AIKs klubbdirektör prata om att ekonomin inte går ihop. Så där kommer spelare bli tvingad bort, eller man vill bli av med spelare. Det är ju andra scenariot, så att det är ju svårare att bedöma vilka det blir då. Men att KIF Örebro sitter ju på en guldklimp tycker jag är Anna Sandberg där, som jag tror att många klubbar både i damallsvenskan och Europa redan idag skulle vara intresserade av, och kanske också skulle vara värt en hel del pengar med den åldern hon är och den moderna ytterbackstypen.
Hur orolig är du för den här utvecklingen då, att man kanske faktiskt måste tvingas sälja spelare för att få in pengarna?
Ja, men det så tror jag att på sikt så tror jag man måste liksom, och det vore bra fotboll om man kan budgetera över tid med spelarförsäljningen, men det är en helt annan sak än att tvinga spela mitt i en säsong och bara släppa, då är det väldigt svårt att få bra betalt. Jag tror att jätteviktiga klubbarna som de börjar göra mer med att skriva längre kontrakt. Och att vi förstår att vi behöver sälja spelare, för det kan säkra att du kan värva många andra. Det kan säkra en ungdomsverksamhet. Du kan till och med bygga upp en kommersiell verksamhet bakom sporten. Det tror jag är viktigt. Men då ska man göra det strategiskt och inte i panik. Så då, sånt där nosar både klubbar och agenter upp, och då får du inte lika bra betalt för spelarna. Och det vore otroligt bekymmersamt att de bästa spelarna går mer eller mindre gratis. Det är inte hållbart över tid.
Om vi ska försöka se det lite roligare då, vad skulle vi kunna få hem för spännande namn i sommar? En drömvärvning till damallsvenskan. Vem skulle det vara och till vilken klubb?
Ja, det är många, men Hammarby har gjort den. John Andersson, vi vet ju att Sofia Jakobsson var tränade med dem, och så att ytterligare en offensiv spelare till Hammarby som borde kan spela. Sofia Jakobsson hade varit spännande att sätta där. Nu tror jag att hon verkar trivas i USA såklart. Annars ska man liksom vara lite realistisk såklart. Jag tror att man kan titta på spelare som inte kanske har fått, som har gått internationellt men inte har spelat. Michel de Jong, som jag tycker ändå är en ung lovande spelare som inte får så mycket speltid i Spanien. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser henne i OBOS damallsvenskan. Frågan är var, vilken klubb som kommer göra det. Linköping skulle man ju också vilja se, kanske hitta ytterligare en spetsspelare då, för att kunna konkurrera hela vägen med Rosengård. Vem det är svårt att säga, det är inte så många svenska landslagsspelare som kanske är redo att flytta hem. Det är väl Lindahl som funderar på vad hon skulle kunna spela. Det är väl inget riktigt av topplagen som behöver en målvakt idag. Jag tänker lite Rosengård, Maika att spela Champions League, skulle Lina spela där. Men den stora förhoppningen som är kanske mer en dröm, men det är väl att Kosovare Aslani skulle komma och spela antingen Linköping eller tillsammans med Caroline Seger i Rosengård. Det hade väl varit den största bomben och kanske den häftigaste nyheten.
Ja, vi får väl se var hon landar, Kosovare Aslani. Det ryktas ju en hel del kring henne efter att hon lämnat Real Madrid. Vi får se när hon tänker berätta och när hon har signat någonting. Men jag håller helt klart med, det hade ju varit en otrolig nyhet om hon skulle komma hem och höja stjärnstatusen rejält på damallsvenskan. Om vi nu då ska titta på, vi började ju det här snacket lite med att du sa att tabellen har satt sig, och så ser det ju verkligen ut. I bottenstriden, där har vi 4 lag. Vilka åker ur?
Ja, det är en otroligt svår fråga. Såklart, för att alla de här lagen är ju i riktigt svag form. Jag tror att Brommapojkarna till slut kommer att åka ut, inte på något sätt, för att mer utifrån att deras ambition är att jobba långsiktigt. Jag tror inte de kommer göra de mest spektakulära värvningarna. Jag tror de kommer jobba med sin trupp, vilket jag har väldigt stor respekt för, deras ungdomsverksamhet. Och sådana fall, om de har varit inne på det själv, skulle de åka ut så går de upp nästa år. De är inte oroliga för det. Så att där, jag skulle ändå sätta dem. Och jag tror på något sätt att det kanske blir Brommapojkarna och Kalmar som det ser ut just nu. Kalmar däremot, som jag tycker, när de får det att stämma, men framförallt Walker och Kempe som forwards, då kommer de kunna ta, då är det lag som jag tror kan ta mest 3 poängare. Men när det inte stämmer, då är lägsta nivån så pass låg att de ska åka ut. Så av den anledningen säger jag Kalmar. Med en parentes, får de igång målskyttet igen, så är det faktiskt ännu mer orolig kanske för Umeå och för AIK. AIK tror jag kommer få ihop det. Jag tror också att de får se, klubbledaren har väl inte pratat om det, att de ska visa musklerna, men jag tror kanske att AIK kommer göra det. Och Umeå har störst förväntningar på, så ett lag som har stora förväntningar som ligger långt ner kommer bli jobbigare och jobbigare. Så den anledningen så sätter Umeå på kvalplatsen, och det blir en otroligt tufft kval i sådana fall. Att BP Kalmar, om jag måste vara.
Och om vi bara fastnar lite där på AIK, som vi har pratat om väldigt mycket under den här våren, med tanke på deras tabellplacering och allt som har hänt, så vann de ju mot Piteå, stod upp bra mot Linköping, och sen så åkte de på en stor förlust mot Rosengård här precis innan uppehållet. Vi kan börja med att lyssna på vad Jenny Nordin sa efter den där storförlusten, hur det känns att gå på sommarlov efter att ha blivit fullständigt överkörda av Rosengård.
Såklart skit att avsluta vårsäsongen på ett sånt här sätt. Riktigt tufft. Det är varken pressspelet eller vi går in på någon slags trebackslinje där de har rena de E4 liksom på kanterna. Så att de får spela lite överallt och vi är inte tillräckligt nära i vår press. Så att då blir det svårt.
Ni hade ju ändå lite av en positiv trend med segern som kom och stod upp bra mot Linköping. Mm. Hur är det att då få den här precis innan det långa uppehållet?
Ja, men det är som ett slag i ansiktet liksom. Det är såklart inte kul alls att få den här känslan in i ett uppehåll. Vi får bara ladda på batterierna nu och komma ut med en ny bättre känsla inför hösten. För då jävla ska vi plocka de där poängen som vi behöver för att hålla oss kvar.
Ja, Per, hon är inne på att de bjöd dem på rena rama E4 där när de gick över på trebackslinje och så här, att det rann iväg lite för mycket. En käftsmäll att få det här precis innan uppehållet, men att det nu finns tid att bygga på spelet, att försöka lappa ihop det här och komma tillbaka med något bättre. Vad tycker du framförallt att AIK borde jobba på under det här uppehållet för att komma tillbaka starkare i höst?
Ja, men det är ganska svårt. Man behöver jobba med det mesta, för att det är i båda ändarna. De behöver hitta sätt att sätta stopp. De släpper in för många enkla mål. Mycket, en del är självförtroende, de bjuder på det, men de behöver hitta, tycker jag, ett tryggare försvarsspel där även mittfältet och backlinjen sitter ihop. Man har bjudit på en del bollar bakom backlinjen och det har inte varit tillräckligt kompakt försvarsspelet. Med det sagt, samtidigt behöver de sätt att skapa, för att de behöver ta ganska liksom, ta poäng. De behöver hitta ett sätt att skapa mer målchanser överlag i matchen. Så deras offensiva spelare, om de har Danielsson i laget och Simsen som har värvat på målskytt, de behöver få målchanser och behöver göra mer mål. Så att de har mycket att jobba med, och jag tror också att i min värld så tycker jag att AIK behöver fylla på med spelare och kanske ibland också mycket möjligt kanske släppa någon spelare om ekonomin, så att de får lite nya spelartyper, andra schackpjäser att bygga med. Både spets, men kanske också lite smarta värvningar i laget. Så att jag tror att starten för AIK, det kommer att vara avgörande. Tar någon 3 poängar ganska snabbt, och kommer att leva. Skulle de åka på 2-3 plusser, ja, då samma sak där. Då är förväntningar på ett lag som har kommit mycket högre. Då finns det risken att de inte lämnar den här 14:e positionen innan serien är slut.
Vi får se vad bottenstriden har att bjuda på när det drar igång igen. Högst upp i tabellen så hittar vi ju FC Rosengård obesegrad genom den här våren. Kan någon utmana Rosengård om SM-guldet?
Ja, men det kan lag, men för alla lag kommer att svacka. Frågan är Rosengård och Londons svacka. Det kan ju vara en match, det kan vara en tappad poäng, men blir den längre, då går det ganska snabbt med trepoängssystemet. Och Rosengård har jobbet när de möter Kristianstad. De har, jag vet, även Linköping, om de blir bättre och bättre, det blev 4-3 sista den matchen, en målrik match för Linköping, ordning på det, så tror jag att Linköping också, när allting stämmer, kan slå Rosengård. Det kan även Häcken, så det finns ganska många lag, det finns fler, Eskilstuna allt stämmer, men Vittsjö också, så att jag tror att det finns lag som kan slå Rosengård. Sen talar det allra mesta på det, de har ryckt med 5 poäng, så att de är stora favoriter, men de kommer vara jagade. Så att jag vill inte säga att det är på något sätt avgjort, men de har satt sig i en väldigt fin position.
Vi kan väl lyssna vad Caroline Seger säger om det där, om serien är avgjord eller inte.
Absolut inte. Alltså det tror jag det farligaste man kan göra är att slappna av nu och låtsas som att vi redan har gjort vårt jobb. Vi kan ju absolut inte slappna av med tanke på att Linköping och Kristianstad ligger ju ändå åtminstone Linköping ligger ju väldigt högt upp fortfarande.
Ja, Per, hon är ju inne på lite samma sak som dig, och att det farligaste som finns för dem är att slappna av och känna att okej, vi har redan gjort jobbet, nu är det klart, vi kan fira guldet och börja satsa på Champions League typ. För det är ju det också som kommer in för Rosengårds del i år. Har de ju som tydligt mål att de ska in i Champions Leagues gruppspel. Det är en väldigt tydlig målsättning om man pratar med folk i klubben där. Men det kommer ju också en nyhet i veckan. Caroline Seger väljer att förlänga med 2 år, har skrivit på över 2024. Vad säger du om den nyheten och att hon har tagit beslutet att faktiskt förlänga 2 år redan nu?
Ja, det var nog en av de absolut starkaste nyheterna liksom, kopplat till Rosengård och få henne klar i 2 till säsonger. Liksom, då var det liksom den absolut viktigaste spelaren i hela laget och en av de bästa i hela Soba. Hon är klar, hon kommer leda laget oavsett vilka som är kvar. Jag tror att det finns risk att, som jag är inne på, att de kommer tappa några spelare. De kommer också behöva fylla på, de ska klara både Champions League och damallsvenskan. Och det tror jag också de kommer göra. Och i det fallet, förutom att hon är en av de bästa på plan, Caroline Seger, så är det hon som kommer, visst, Seger kommer berätta hur de ska spela, men när de väl spelar så kommer Caroline Seger berätta hur man ska göra laget. Och av den anledningen så tror jag att liksom, jag är inte så orolig att Rosengård tappar spelare, för de kommer fylla på. Så att den nyheten var ju otroligt betydelsefull, men också tycker jag i sig ganska imponerande att man kan liksom, ska spela i 2 säsonger till. Det är bara att gratulera damernas lag och Rosengård, men det är ju unikt om hennes kropp håller. Det är, än så verkar hon göra det, match efter match efter match, och fortfarande hon levererar. Någon gång lär hon ju börja bli sämre. Jag undrar, det är nästan omöjligt att se den dagen. Man tror ju att hon alltid ska spela fotboll, men ja, det är unikt att en central mittfältare som den positionen hon har, som är så aktiv i spelet, spelar så länge i den faktiskt åldern som Caroline Seger uppe just nu.
Ja, vi kan väl lyssna på vad hon själv säger om det där med just att det är 2 år och hur hon tänker kring att hon då ska enligt kontraktet spela fotboll till 2024.
I min värld så finns det liksom inget roligare än fotboll, och jag ser liksom ingenting negativt med att förlänga i 2 år och känna att bara inte göra om det efter nästa år igen om jag skulle känna så, utan nu har jag dessa 2 åren och vi utgår från det och hoppas att motivationen och drivet håller i sig.
Nu i sommar väntar ett EM i England 2023, det är VM i Nya Zeeland, Australien, och 2024, ja, då väntar ett OS i Paris. Ser vi dig där?
Alltså, där jag är just nu så är jag bara superglad att jag liksom ska få uppleva ett EM nu i sommar. Sen tror jag det är jättesvårt för en i min ålder och känna mer eller längre än så. Jag tror att man får någonstans också utvärdera hela tiden och vad kroppen och huvudet klarar av och liksom hur mycket som finns i mig och om jag kan fortsätta att leverera. Så det tror jag någonstans man får hela tiden bara vara ärlig mot sig själv och se i längden och inte tänka längre än liksom detta EM-et.
Ja, Caroline Seger är där alltså. ingen tvekan, hon älskar det här med att spela fotboll. Vi får väl se hur länge motivationen och drivet finns där. Det är ju tydligt att det fortfarande finns där i alla fall. Och just nu så är hon på ett hotell en liten bit ifrån där jag är och har påbörjat EM-uppladdningen för Sverige. Vi ska snart ta och börja fokusera på det. Men innan vi släpper damallsvenskan och vårsäsongen, Per, så finns det ju Europaplatser att spela om också. Det är otroligt tajt i den här tabellen bakom. Det har överraskats en del ändå, får jag säga, under våren här. Vilka kommer ta de där CL-platserna då i den här säsongen? Vilka tror du?
Rosengård kommer ta en, är jag helt säker på. Jag tror att Linköping kommer hålla, förutsatt att Vangsgård och Momiki och Takarada stannar. Det är det som kommer vara avgörande. För att få lagen, tappar de nyckelspelare här i sommar, då kommer det bli en helt annan tabell. Men om vi utgår från lagens ut nu, så tror jag Linköping tar andra platsen. Kindel, hur är det med hennes skada? Vet inte Kristianstad. Är hon borta, då kommer BK Häcken. Men jag tror kanske även både Eskilstuna med ekonomiska bekymmer tror jag får svårt. Vittsjö har nog inte helt gett upp det där. Jag vet att de har nog velat haft 3 poäng i sista matchen och de har haft 29. Men jag tycker ändå att Kristianstad 4 poäng. Det räcker nog mot Häcken nu. Jag tror tyvärr att Häcken får en missar och Kristianstad tar den 3:e platsen.
Om du hade hört det inför säsongen, hur stor skräll hade det varit att Häcken faktiskt riskerar att missa Champions League helt och hållet?
Nej, det hade varit en jätteskräll och det tror jag ingen. Nu ska de spela klart där, så då får de ju utvärdera. Men skulle så bli fallet, så det tror jag kommer få en hel del konsekvenser. Det är ett jättemisslyckande. Nu är ju inte det klart, och som sagt, jag tror verkligen de kommer ju allt, och de har en trupp som skulle kunna göra att de fortfarande har möjlighet att sluta hela vägen upp om allting stämmer. Men Skulle de missa Champions League, så med de förutsättningar de har, den truppen de har, men också det sättet de har kommunicerat vad som är viktigt för dem, det är att både vinna serien och komma till Champions League. Det är ingenting annat som gäller. Så att, ja, vi får återkomma till det, men det hade som sagt varit en jättemiss.
Ja, vi får se vad som händer när damallsvenskan alltså sparkar igång igen i augusti. Vi tackar för underhållningen som det har bjudits på under våren och hoppas att spelarna som inte befinner sig på diverse landslagsläger och sådär just nu njuter av lite semester och kommer tillbaka med en fin form i höst, för vi vill ju givetvis se mer av den här serien då och följa avslutningen, se vilka av de här spårdomarna som går in, vilka spelare som är kvar. Ja, det finns mycket att hålla koll på, men med det så stänger vi den damallsvenska vårsäsongen och jag tackar dig, Per, för att du hade tid att vara med och snacka här idag.
Tack och bock.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, då har vi tagit på oss landslagskostymen, får vi säga. Vi växlar upp. Nu går vi över till att den här podden från och med nu och fram till den 31 juli i stort sett enbart kommer handla om fotbolls-EM som ju drar igång. Det är EM-uppladdning just nu. Vi sitter på en solig centercourt i Båstad. Tennis ska spelas här framför oss normalt sett, men det är ju här Sverige laddar för EM med mig. Petra Thorén, hur känns det att sitta här med en filt bakom ryggen?
Ja, det är ju soligt som det ofta är i Båstad, men det är ändå en liten kall vind, så att värmer mig lite med filten här. Tittar ut över en centercourt som är alldeles tom för tillfället, men i byggnaden bakom oss så är det full fart på landslagsspelarna. De fotograferas bland annat just nu för UEFA. Så det är väldigt mycket sidoaktiviteter som genomförs de här dagarna då som är här i Båstad under förlägret.
Ja, de kom in med bestämda kliv liksom när de ska in här och fotograferas i sina matchkläder, redo liksom att göra sina avtryck. Stina Blackstenius dirigerade nästan Sofia Jakobsson kring hur man ska bete sig där inne och så här, det är viktigt att kolla bilderna efter, visa vilka du vill ha och ja, nej, mycket bestämdheter här.
Ja, det kanske blir så när man får på sig matchstället, för de hade ju sina matchställ på då, att det händer någonting mentalt, så att jag kan tänka mig att det delvis är lite det där, och när vi pratar om Stina Blackstenius så känns det ju som att hon har blivit väldigt avslappnad, det har du och jag pratat om de här dagarna, och att hon verkligen är redo för det här mästerskapet och för att leverera på den höga nivån som hon verkligen kan, så att hon vet vad hon vill.
Ja, det är väldigt tydligt och det krävs ju att en sån som Stina Blackstenius levererar när det väl är dags sen. Men vad har du fått för intryck så här? Nu är vi inne på dag 2 på den här samlingen. Vad har du fått med dig av det vi har sett så här långt?
Ja, vi kan börja med det snacket som är utanför plan och så kan vi gå över till planen sen och de träningar som har varit. Men framförallt det som pratas om, eller samtalsämnet framförallt vid sidan av, är ju favoritskapet. Svenska spelarna är medvetna om att de går in i mästerskap som favoriter. De har själva varit med att både sportsligt leverera för att komma till den positionen där de blir ett favoriserat lag inför för det här mästerskapet, men också faktiskt i uppsnacket inför, och de är ändå väldigt avslappnade kring just favoritskapet. Olivia Skog lyfte väl det lite grann igår när du stod med henne där, att vi får ändå prata om det här, vara medvetna om det här. Men när man hör många av de äldre spelarna, Linda Sembrant bland annat idag, mittbacken från Juventus, så var hon väldigt, ja, det här hade vi inte kunnat stå och säga för 10 år sedan, men vi är redo för det här. Och de känns som att de är på en plats för att leverera hela vägen till guld.
Tror du att de kommer lyckas med det då?
Jag har ju sagt nej innan då. Det är ju tråkigt att vara pessimisten i det hela. Förutsättningarna finns. De omfamnar möjligheten. De verkar förlika sig på ett väldigt positivt sätt med det här favoritskapet. Så alla de bitarna finns ju där. Sen är det ett EM som är så mycket tuffare än ett OS. Och jag tror att många av de här andra lagen som inte då fanns med på OS bland annat, och som inte har lyckats det senaste, de har också tagit kliv. Så jag tror att det kommer bli extremt svårt att ta sig till final. Men jag menar, möjligheterna finns, så är det någon gång det ska ske igen, så är det nu.
Ja, senast Sverige tog ett EM-guld, det var ju 1984 i Luton i England. Det känns ju som att det finns historiens vingslag där som talar för att det skulle kunna bli fint. Jag har precis skickat in mitt tips till EM-bibeln också, kan väl avslöja då att i mitt tips tar Sverige guld, och sen vet jag inte riktigt vad jag fick för feeling, men jag skickade ut 2 stora lag redan i gruppen.
Ja, jag håller inte med dig. Du skickade ut Frankrike och Tyskland. Jag fortsätter. Jag kanske är liksom en av få som ändå tror på Frankrike, även om historien visar att de kommer till mästerskap och är lite favorittippade. Det är de inte kanske nu riktigt, men de har kommit till flera mästerskap och man har haft förväntan på dem, och de har inte fått ihop det som lag. Men med Lyon som Champions League-mästare, PSG ute i semifinalen i Champions League, så tror jag att de blir svåra.
Ja, jag brukar ju tippa Frankrike väldigt långt fram generellt sett, så att de kanske får tacka mig då om det går bra den här gången istället. Allt beror såklart på hur jag tippar i det här.
Ja, hela mästerskapet beror ju givetvis på det.
Ja, absolut. Ingen hybris här. Inte alls i solen i Båstad. Men du sa, det här är det utanför planen. Det är den yttre pressen som finns. Det är också en press som spelarna själva lägger på sig själva. De är ju tydliga med att det finns bara ett mål efter ett OS, eller ett VM-brons i Frankrike, ett silver i OS. Nu är det guldet man ska åt och sådär. Men på planen då, vad har vi sett där? Och det är ju så att men tittar man upp, är det några små lätta vita moln här, men hur många orosmoln finns det för Peter Gerhardsson just nu?
1,5 moln.
Lätt räknat.
Nej, men det har varit 2 träningar. Alla har inte varit med på träningarna av kända skäl. Rosengårds Caroline Seger och Olivia Skog har tränat vid sidan av igår, vilat idag. De spelade i söndags, det är inga konstigheter. Men det är väl framförallt Stina Blackstenius som klev av gårdagens träning med en trötthet i musklerna. i lårmuskulaturen. Och det är klart att trötthet ska man ju inte känna första dagen, men det är ju en sån här säkerhetsåtgärd. De känner sina kroppar så väl, de är duktiga på att backa tidigt och idag så var hon med första 30 och sen så testade hon att springa då eller körde en del löpningar själv. Jag tror inte att det är någon fara med Stina Blackstenius när vi väl kommit framåt en EM-premiär. Lite större frågetecken då, lite större mål och mörkare mål kring eller över Elin Rubensson, BK Häckens allround-spelare, framförallt mittfältare som har haft en skadefylld vår. Jättetrist. Jag träffade henne i våras inför premiären i Damasvenskan och hon sa att hon liksom var i ett sånt himla bra slag, som bra form. De har tränat hårt och hon var tillbaka nu ett år senare efter barnafödande och verkligen kände att nu har hon tagit ett steg till i formmässigt. Och sen så drog hon då fick en liten bristning på baksida lår och sen har hon fått en annan överbelastning i andra benet. Och hon har inte heller varit med helt och hållet fullt. Hon var med mycket igår. Idag klev hon av det intensiva spelet och sprang vid sidan av. Där har ändå Gerhardsson, Peter Gerhardsson, förbundskaptenen, ganska mycket tålamod. De kommer försöka locka fram med hennes kvaliteter in mot mästerskapet. Men någonstans går det ju en gräns.
Ja, och var tror du då att den gränsen finns? Hur länge kan man vänta ut Elin Rubensson?
Hon är ju ingen i detta nu, ingen startspelare för Peter Gerhardsson, så på så sätt så kan han ju liksom ha ganska stort tålamod, för hon skulle kunna vara en spelare som blir betydelsefull i andra, tredje matchen och fram i slutspelet. Så att lite likt det sättet som de väntade ut Magdalena Eriksson inför OS med den skadan hon hade förra året, så tror jag att de kommer vänta länge. Det är svårt att se att de inte skulle vänta hela vägen in fram till dagen för truppen då man måste spika sin trupp, och då kommer han ju också veta om hon kan gå fullt eller inte.
Vem tror du skulle komma in om det visar sig att Elin Rubensson inte kommer kunna spela?
Nej, men då blir det sannolikt Filippa Kurmark, alltså hennes lagkamrat som också är en av reserverna på hemmaplan. En hårt arbetande mittfältare, så det skulle nog vara det naturliga bytet. Sen beror det lite grann på övrigt i truppen. Jag menar, det kommer dyka upp andra saker här som blir frågetecken framöver. Så att ska det bytas en spelare, så kanske det helt plötsligt behöver bytas en spelare på en helt annan position och inte ett rakt byte.
Nej, det är ju ändå ganska lång tid kvar får man ändå säga. Nu är det en intensiv vecka som väntar här i Båstad med träningar och alla de här andra runt omkring aktiviteterna som spelarna sysselsätter sig med. Det ganska fullspäckade scheman för dem. Sen så är det ett genrep då mot Brasilien. Det är över 30 000 sålda biljetter. Olivia Skog var inne på det lite igår, att hon tycker att det är häftigt att se att den här gången har man inte behövt gå in och göra sådär extra stora kampanjer, utan det har mer eller mindre räckt att berätta som vanligt att nu är det match och så har biljetterna sålt. Det kommer komma så mycket folk, det är en match mot Brasilien, det är sista chansen att se dem innan de åker till EM. Vad tänker du kring den utvecklingen och att det faktiskt verkar finnas ett stort stöd?
Ja, men jag tycker det är otroligt häftigt att damlandslaget och de här starka profilerna som finns i det här laget, som så många gånger har slitit för det här och verkligen ropat och liksom stått på barrikaderna och liksom slagit för damfotbollens plats och position. Nu behöver de inte göra det. Nu är det sportsliga som skapar intresset kring det här laget. De är starka förebilder. Nu vill folk komma och se dem utan att liksom, det behöver bli något konstlat eller några extrema kampanjer. Folk kommer för att de är nyfikna, intresserade och gillar laget. Och det är ju otroligt roligt att se att det är så. Och går ju i linje med hur den internationella utvecklingen har varit på damsidan i år. Så att, det är mäktigt.
Hur ser du på genrepet då? Vad tror du Brasilien bjuder för motstånd? Vad kan vi liksom se det som för värdemätare inför ett EM?
Ja, men kanske en ganska bra värdemätare på så sätt att de är inte lika starka som de har varit lite grann historiskt. Men om jag förstod det också, så ingen Marta som då ska vara skadad. Så det är klart att det inte är ett riktigt så tufft motstånd som ett Brasilien för ett antal år sedan under Martas storhetstid hade varit, men ett tillräckligt bra motstånd för att bli en bra värdemätare, plus att Pia Sundhage som är förbundskapten för Brasilien, hon kommer ju inte bjuda till något. Hon kan sitt Sverige. Hon vill säkert också visa lite grann vad hennes lag går för. Så jag tror att det blir en häftig match för en bra värdemätare.
Det är ju så också, apropå folk och intresse kring det här laget. Det har varit en del folk på träningarna. De har fått autografer skrivna på både armar och hattar och mössor och kort och allt vad det har varit. Men det är ingen som har stuckit fram ett kontrakt till Kosovo Arslan igen.
Nej, men det var ju nästan på väg att bli ett här om hörnet, för att mitt då i promenaden på väg till fotografering så blir Kosovo Arslan stoppad av en familj här, och vi råkade bara komma ut och förbi, men fick ju ändå höra att personen, den här vuxna personen i sällskapet, säger att men eftersom vi gillar Milan så vill vi ju ändå ta en bild här, och hon har vi skrivit, kopplats ihop med Milan som den nya klubben. Kosovo Arslan är klubblös. Ja, det vet vi inte. Hon har i alla fall inte officiellt...
Det är inte sånt vi har sett henne signa här än
nej,
så länge.
Nej. Och hon signar ju inte något, utan hon tog bara en selfie. Men hon sa ju inte nej heller när hon sa Milan. Så att jag vet inte om vi ska tolka det. Det var ingen dementi, men det kanske inte heller var en tydlig fråga. Så vi får väl se vad det leder till. Men ja, har du ett kontrakt med dig imorgon? Så...
Hon frågade mig idag om jag ville ha något signat. Så att, vi får se vad vi ska dyka upp med nästa gång Kosovo Arslan dyker upp. Hon omfamnade ändå situationen här, får man säga. Och ställde upp på bild då med barnen som håller på Milan. Vi får se om de kommer heja lite extra på henne i framtiden.
Precis, och det är en som också välkomnade henne var ju Amanda Nildén. Då, en av truppens mer intressanta namn. Eftersom hon är ändå tämligen ganska ny i landslaget. Och vänsterback från Juventus som har kommit med och lär, tror jag, får chansen till att spela en del i genrepet. Hon tyckte det lät väldigt spännande om Kosse skulle komma till den italienska ligan, och då skulle hon inte få det så lätt, i alla fall inte matcherna mot Juventus.
Nej, och Juventus är ju i en klass för sig i Italien, åtminstone än så länge, en liga som alltså ska bli professionell, som har varit en amatörliga, men vi får väl se vad som händer där och när vi får veta mer om Kosovo Arslans framtid. Vi var ju inne på det tidigare i det damallsvenska segmentet med att hade hon valt att flytta hem till Sverige så hade det varit en otrolig värvning för damallsvenskan, men så ser det ju faktiskt inte ut att bli.
Nej, och det här är väl för tidigt i hennes karriär att göra det, det tycker jag. Så att, och även om det finns en del spelare, John Andersson då till exempel, som är med i den här truppen, lämnar Chelsea och flyttar hem till Hammarby, så är ju ändå trenden att de flesta flyttar utomlands, även då på en nivå utanför landslaget, alltså spelare som står utanför landslaget, och den trenden lär ju hålla i sig. Och jag tycker att det är lite så här paradoxalt, för att det svenska landslaget växer ju i takt med att vi har spelare i det här laget som spelar i de stora internationella klubbarna, samtidigt som den damallsvenskan då tappar lite mer och mer i status, och det är klart att det blir intressant på lång sikt att se hur det kommer slå mot landslaget. Om det är verkligen nu det optimala tillfället finns för ett mästerskapsguld.
Ja, och nu jag tittar här på min klocka. 21 juni är det idag. Det är alltså ett tag kvar till Sverige spelar premiär. 9 juli är det som gäller för de svenska damerna mot Nederländerna i den första matchen då. För svensk del, mästerskapet kickar ju igång den 6 juli, men det finns tid att jobba med, och nu blir det fest här i Båstad också. Vi får lite musik, så att ja, det är väl deras sätt att säga till oss att gå från den här centerkorten och helt enkelt tacka för oss. Ja, de bara höjer mer och mer. Det blir toppen det här, hörni. Med det sagt, vi kommer komma tillbaka. Vi kommer ha fullt fokus på EM under de kommande veckorna. Är du taggad, Petra?
Ja, jag tror att det kommer bli väldigt festligt, ungefär som det känns här just nu, Anna.
Ja, men det, så tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och ja, men vi ger väl 5+ den här veckan till förutsättningarna som Sverige har här i Båstad att ladda upp för en guldsommar. Det är det vi ser fram emot, det är det vi hoppas på. Vi får väl se om det är det, vi får se också.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.